Då så ska vi läsa ifrån Efesierbrevet. Vi är ju i en serie från där vi predikar igenom Efesierbrevet. Och det är Efesierbrevet kapitel 4, vers 17 och framåt. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort det gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Amen.
Varsågod och sitt. Det känns så fint och tryggt att vända sig om och se er här. Det är min första gång jag predikar här i centrum. Och det känns ju kul att få texten om orger. Så tack Jakob för förtroendet. Jag heter Klara och är gift med Joel här som är med i, vad kallas det, ledarskapet typ. Församlingsledningen. Och jag har dykt in här de senaste, kan det vara, 4-5 åren. Så många ansikten känner jag igen. Men det är också en del nya, så kul, varmt välkommen hit. Till vardags så jobbar jag just nu som skolpastor i en skola här i Göteborg. Och det är ju väldigt spännande. Jag fick frågan här nyss, vad gör du? Och jag vet inte helt än. Men det är i alla fall en fantastisk gåva att få finnas på en skola och möta ungdomar och dela hoppet och tron med dem. Så det är lite om mig. Men jag tänker vi kan be en bön innan vi kliver in i dagens predikan. Tack helige ande. Tack att du är här och tack att du vill möta oss, att du vill komma och fylla oss den här dagen. Och vi ber när vi kommer inför den här texten nu att vi skulle få också ösa ur frälsningens källor, att vi skulle få ösa ur ditt ord som är hopp, som är liv, som är liksom frälsning också för våra liv. Och vi ber att vi skulle få se dig den här förmiddagen. Tack att du bjuder in oss till att få smaka och se att du är god. I Jesu namn. Amen. Jag ska sätta en timer här. Sådär. I gamla testamentets berättelse så finns det ju liksom ett crescendo. Jag tänker på Exodus, alltså när Gud befriar sitt folk och lovar dem ett land i frihet. Mose får i uppgift att föra sitt folk från fångenskapen i Egypten och till det förlovade landet. Och på den här vandringen som folket gör genom öknen så börjar det skava lite grann. De börjar liksom brottas med att vara fast på vandringen, och det tar längre tid. Det är som att den här processen, den blir lite jobbigare än vad de kanske hade väntat sig. Och så börjar de liksom minnas Egypten, och så tänker de på maten. Det står så här i Andra Mosebok 16, kapitel 16, vers 3. Om vi ändå hade fått dö i Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni har fört oss ut hit i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Och jag tror att vi kan känna igen oss liksom i att vi inte helt tänker klart när vi är hungriga. Vi kan bli lite så små irriterade. Och köttgryta liksom i all ära, så tror jag ändå att det finns någonting bortom det här. Att folket längtar till någonting tryggt. Att de längtar till det som de känner till, det som är bekvämt. Och så mitt i det där så är det som att de ser köttgrytan, och så glömmer de allt det där med fångenskapen. Och så missar de vad det är faktiskt Gud håller på att göra mitt ibland dem, och vad han har lovat om det som ska komma. Och det är just det här som dagens text handlar om. Men idag så är det inte Egypten och Kanaan, utan vi ser den gamla människan och det är den nya människan. Brottningen med liksom gamla livsmönster som har etsat sig fast och som nu kryper liksom in i det nya livet med Kristus. Och jag tror att det finns också en frestelse för oss alla liksom att vilja tillbaka. Alltså jag tror att vi i våra kristna vandringar på olika sätt brottas med att vilja vända tillbaka till det som är tryggt och bekvämt. Och ibland kan det ta sig uttryck i liksom en köttgryta. Och så blir det liksom som ett filter som gör att vi inte riktigt ser att det faktiskt också är fångenskap. Ibland så kallas den kristna tron bland skeptiker för det som kallas en snuttefilt. Jag vet inte ifall du själv har fått höra det. Jag har fått höra det några gånger. Att tron och hoppet om det som ska komma, att det är som en snuttefilt som vi kristna håller i liksom, för att vara trygga. Men i dagens text så är Paulus så radikal. Och han visar att livet med Kristus, det är inte en snuttefilt, utan det är att liksom välja bort världens snuttefiltar, verklighetsflykter, för att följa Jesus. Och att det kostar oss någonting när vi väljer att gå mot strömmen. Och i dagens text som vi läser så börjar Paulus med att allvarsamt varna församlingen. Han säger, lev inte längre som hedningarna. Och jag tror att ett viktigt ord som han lyfter upp här är längre. Jag tror att vi kan lätt tänka, lev inte som hedningarna. Men det finns ett längre som liksom kopplar ihop oss allihopa. Att vi alla har del av samma ursprung. Att vi alla har samma tendenser att falla tillbaka i de här mönstren. Att liksom komma tillbaka till den gamla människans sätt att tänka och leva. Vi alla har ett gemensamt Egypten, säger Paulus med andra ord. Och det kanske inte är ett Sebbe Staxet CV. Jag tänker att det är ibland lätt att vi tänker att det är liksom ett brottsregister eller ett tungt missbruk. Det är de personerna som kanske faller tillbaka. Men det verkar som att det här handlar om oss allihopa. Att vi har en dragning till det som är världens sätt att leva. Och att ibland tenderar vi att se på världen med ett liksom Disney-skimmer. Och tänka att om jag ändå kunde leva i det här då. Men så är det som Paulus bara kallar det för vad det är. Att det är fångenskap. Och att det finns liksom någonting i det här skimret som snarare är en dimma för vår blick, att det är en förmörkelse som skymmer vår sikt för att kunna se vad som är rätt, vad som är sant, vad som är gott. Men Paulus stannar inte heller vid människans blick. Han säger att det finns ett djupare problem, och det är människans hjärta. Att människans hjärta är förhärdat, att det är avtrubbat och till och med tomt. Som en slags konsekvens av att människan är separerad från Gud. Som är livets källa, som är allting skapare, upprätthållare. Och när vi liksom separeras då från Gud, så hamnar vi i någon slags inre hemlöshet. Det som Paulus kallar för främlingskap. Och jag tror ibland när vi tänker på tomhet, så tänker vi på någonting så här neutralt. Ett liksom tomt tillstånd, ett neutralt tillstånd. Men Bibeln utmanar lite den tanken här genom Paulus. Att det, tomheten och det här avtrubbade hjärtat, det är inte som att det stänger ner våra begär, men snarare förstärker dem. Att vi ser hur människor ger sig hän till saker. Och det verkar vara som att hjärtat som slutar liksom begära Gud, som slutar begära den helige, börjar se annat som heligt för sina begär. Det som vi ofta pratar om som avgudar i kyrkan. Och när jag läste det här så kom jag att tänka på predikaren i Bibeln. Den här boken, Predikan. För jag tycker att den sammanfattar det här så bra med liksom uttrycket jagande efter vind. Att människan tycks bara så här springa efter det som hon tror ska liksom mätta hennes begär. Men slutsatsen är att det kommer inte mätta. Att det tillfredsställer inte. Och att vi ser gång på gång att där vi sprang efter, det blev bara vind. Och då är liksom evangeliets underbara nyheter, som Paulus skriver, att vi har fått lära känna Kristus. Att vi har fått smaka på Gud. Vi som var långt borta från Gud, som var hemlösa, har fått komma hem, har fått lära känna, har fått möta den helige. Och att vi inte längre är främlingar. Och jag tror att det är så viktigt här att vi då behöver liksom rotas i vårt barnaskap som ett svar på den här kampen. Att vi behöver få landa i vår identitet som Guds barn. Att vi behöver få rotas och liksom förstå att vi är barn till kungars kung och herrars herre. Och det kommer liksom förnya vår blick på oss själva, vilka vi är, men också på dem runt omkring oss, att vi är Guds älskade. Och det sker liksom när vi är med honom. För när vi umgås med honom så får vi också smaka, vi får se att det finns någonting som kan mätta. Till skillnad från predikarens vind som vi liksom bara springer efter och jagar, så finns det en andens vind som faktiskt kan fylla oss, som kan få också ge liv och flöda över. Vi behöver rotas i barnaskapet. Men vi behöver också, tänker jag, rotas i vårt nya hem. Det är ett nytt rike som Gud kallar oss till, med ett medborgarskap i himlen. Jag tror att det var kapitel 1 där vi pratade om det här medborgarskapet i den här Efesierbrevsserien. Vi behöver liksom lära oss språket, kulturen, hur man för sig. Och det är just det som den här andra delen av texten handlar om. Förnyelsen, att våra liv får bli förnyade när vi vandrar med Jesus. Jag har då, som jag sa, sedan en månad tillbaka jobbat i skolans värld. Och det är verkligen ett främmande land för mig. Alltså, jag har inte varit i svensk grundskola sedan jag slutade för ett gäng år sedan. Och det är väldigt mycket som har hänt. Jag vet inte om ni rör er i liksom skolans värld någonting. Man håller ju liksom inte på med overheads längre. Det fanns när jag gick i lågstadiet i alla fall. Inga svarta tavlor med gnisselljud. Och det finns inte heller det som jag älskade verkligen. Så här, omslagspapper till böcker. Man fick ju låna böcker och så kunde de hålla sig fina. Så fick man liksom gå till Rusta, gick jag alltid till. Och köpte liksom det finaste pappret jag kunde hitta för att slå in mina böcker. Och så hoppades man att ingen skulle ha likadant. Och så var det alltid fem till personer som hade samma papper. Det har man liksom slutat med. Men för er som inte rör er då i skolans värld så kan jag meddela att några saker finns kvar. Bland annat den här panerade fisken med den här goda såsen. Det tar man alltid en extra bit nu när man är lärare. Ja, den finns kvar. Och sen så finns det de här kingrutorna ute på skolgården. Man trodde ju att det skulle försvinna kanske. Men de rullar. Men så finns det också en till grej som barnen har koll på. Och det är den gyllene regeln. Den gyllene regeln. Och tänka sig liksom bland TikTok och slime och allt som de håller på med. Så kan man ändå gå till en sjuåring idag och fråga, vad är den gyllene regeln? Och de bara rabblar upp det. Att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det sitter i barnens ryggrad och det sitter i vår, tror jag. Att vi vet att det här är en bra grej. Den gyllene regeln. Men oavsett hur bra regel vi tycker att det är, så verkar det som att det är svårt för oss ändå, eller hur? Att leva ut det här. För barnen som, när de är i trotsåldern, börjar utropa min och mitt. Och på samma sätt för oss som är vuxna, så lever vi i samma värld av den principen att vi vill roffa åt oss. Vi vill bygga våra egna imperier. Vi strävar efter det som är vårt eget. Men så kommer det in en människa som bryter den här principen. Jesus Kristus, han kommer in, han tjänar människor. Han ger sitt liv, han lyfter människor. Så vi får se ett annat exempel. Och han gör liksom den här gyllene regeln, han gör den synlig. För jag tror att vi behöver ideal. För när vi tappar ideal så blir det istället människors misslyckanden eller liksom våra tillkortakommanden som sätter spelreglerna för vad som är bra och vad som är dåligt. Och det blir så lätt då att vi börjar bara se på andra och tänka, men jag gör i alla fall bättre än den där personen. Och vad som sker då är att vi sänker vår egen ribba för vad som hade varit möjligt för oss själva, eller hur? Men så kommer Paulus och så målar han upp den gyllene regeln idag i ett nytt ljus. Nu är det inte längre liksom vad du föreställer dig att andra skulle göra mot dig eller vad du önskar att de hade gjort. Som är liksom en projektion av dina ideal eller vad du tycker är bra. Istället är det någonting konkret. Det är kött och blod. Det är Jesus. Det är som att Paulus har en liksom egen passion translation på hur Jesus säger du ska älska dina fiender. Han säger, Paulus då, så som Kristus har gjort mot er, så ska du göra mot andra. Inte bara vad ni önskar att andra hade gjort. Vi har ett exempel. Gör som Kristus har gjort mot er. Han är vår gyllene regel. Och det är att visa nåd. Det är att visa barmhärtighet. Att visa tålamod. Godhet. Mildhet. Och det är att lägga bort den gamla människan. Han skriver i vers 22-25. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Och sen i vers 31. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och förlämpningar och all annan ondska. Så Paulus vill måla Jesus för oss i kontrast till den här världen. Det här handlar liksom på så sätt inte om en moralpredikan. Det är ett hoppfullt budskap liksom mitt in i vår trasiga värld som drivs av min och mitt. Att iklä sig den nya människan är att iklä sig Kristus. Och förnyelse. Jag tror att det är någonting som många gillar, förnyelse. Men till kanske en viss gräns. Alltså jag pratar ganska ofta med mina föräldrar i telefon. Och då är det typ varje gång vi pratar i telefon som det är någonting som har förnyats som inte skulle ha förnyats. Oavsett om det är vart grejerna finns på ICA eller om det är något på TV-tablån. Eller, jag tror att vi gillar förnyelse, men till en viss gräns. För vi gillar att känna igen oss, eller hur? Och det kan finnas en viss rädsla kopplat till förnyelse. Men jag tror att Paulus här utmanar det här. Han säger att det finns någonting farligt till och med i nostalgi. När vi fastnar i det som har varit som det alltid har varit. Det blir istället snuttefilten. Det som vi kanske håller fast i, och det håller liksom oss tillbaka från det nya som Gud faktiskt kallar oss in i. Evangeliet är förnyelse. Det är att Gud gör allting nytt. Men det är inte en modernisering. Alltså jag vill ändå göra en skillnad här. Det är inte att det blir modernt. Alltså jag tänker på Romarbrevet där Paulus skriver att anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så det är en förnyelse i linje med Guds sinne. Det är ingen modernisering. Det är en kristusfiering av våra hjärtan. Ja. Men jag tror att det är så enkelt som att längta efter Gud är att längta efter förnyelse. Och att be om förnyelse, det är att be Gud, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så om du vill förnyas, så grattis. Du har kommit rätt. Du har kommit till rätt plats. För att i den här församlingen är vi människor som längtar efter mer av Gud. Längtar efter hans förnyelse av våra liv, vår gemenskap och den här staden. Och på den här platsen finns också nåd för dig som hamnar i köttgrytan, eller som kanske längtar efter köttgryta. Det där skimret som den följer med Egypten liksom. För dig som brottas med synd, för dig som brottas med frestelser. Vi ses ju här varje söndag. För att vi tror att vi behöver det. För att vi behöver få möta den helige. Han som förnyar, han som förvandlar. Och det gör med oss, det är ju att det förnyar vår blick. Det förnyar vårt hopp, vår kraft. Och till och med det där stenhjärtat. Att det får komma till liv och bli mjukt. Så jag tror att vi behöver söndagen. Men jag tror också att vi behöver den lilla gemenskapen. Jakob, du pratade nyss om communitygruppen. Och jag tror att det är en viktig plats. Oavsett om det är en communitygrupp i den här församlingen. Eller en mindre gemenskap där du finns. Där du får dela vad du brottas med. Vad du frestas till. Vad du faller i. För att vi också ska kunna hjälpa varandra att resa oss. För att se att vi inte går själva. Och för att sträcka oss mot förvandling. Vi kommer om en stund gå in i nattvarden. Och det är ju också på något sätt ett sätt att påminna sig om. Precis som Israels folk påminde sig om. Och berättade liksom för sina barn och barnbarn hur Gud hade befriat dem från fångenskapen. Så får vi blicka upp mot korset, få minnas Guds befrielsehandling. Hur han förde oss inte bara från mörker men också till ljus. till ett nytt rike som vi får vara del av här och nu. Och när Israels folk gick där i öknen och längtade efter köttgryta, så hörde ju Gud deras knot, står det i någon översättning tror jag. Knot. Och så svarade han till slut med att han sände manna från himlen. Och jag tänker att det är så fantastiskt vackert att idag när vi börjar längta och liksom dras till våra köttgrytor, så är hans respons detsamma, fast en förnyad respons, är att han sänder sin son som är livets bröd, eller hur? Och han låter sin son också vara den som vandrar i öknen. Han som är frestad och prövad i allt. Och att det är honom vi får vandra med. Han som får liksom lära oss också mitt i den här spänningen. Och ge kraften liksom till att älska som han har älskat. Han får mätta oss med sitt goda. Jag ska bara tänka ifall jag ska säga någonting mer. Men jag tror att vi kan be. Vi ber. Gud, vi tackar dig att du valde att bli en av oss. Att du gjorde det omöjliga i vårt ställe, att vi får ett fantastiskt, ett felfritt, ett ultimat exempel på vad det är att vara sann människa. Att leva ett liv så som det var tänkt. Och vi tackar dig att det inte blir ett ok för oss i de här kläderna vi får ta på oss, utan att det får bli en nåd, Herre. Och att det får bli ett hopp verkligen i vår värld som sträcker sig efter det som är mitt och min. Att vi får gå i dina fotspår, att vi får lära oss en annan väg, Herre. Och vi tackar dig att du känner våra hjärtan, att du känner våra kamper, Gud. Det som drar i oss, det som lockar, men vi tackar dig också att du har sänt ett bröd som verkligen på djupet mättar. Och vi tackar dig att vi får ta emot dig. Att den här platsen får vara en plats där vi får mättas, Herre. Genom ditt ord, genom gemenskapen och genom nattvarden. Och vi ber att vi skulle få gå från den här gudstjänsten förnyade. Vi ber att vi skulle få ha sett dig, men inte bara sett utan mött dig och bli fyllda av dig och det som du är och det som du ger. Till att få ge vidare. Till att få leva liv som är utgivande precis som du gav dig själv. I Jesu namn. Amen.